Vi ska läsa evangelietexten för den här söndagen, och den står i Matteus evangeliets 16 kapitel, verserna 21-23. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då av sides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Ja, så här är det ju. Det är inte så att våra tankar nästan är som Guds, fast vi når inte riktigt ända fram, som det brukar heta. Utan det är en väsensskillnad mellan människors vishet och Guds vishet. Naturligtvis var det ingen händelse att det var Petrus. Han hade ju kort stubin, som vi säger. Han tände direkt. Han visste hur det skulle vara. Han hade den höga andliga ambitionsnivån. Naturligtvis måste Gud bevara dig för detta. Så där är det ju ofta. Vi tror oss veta hur det ska vara. Men Guds vägar är så annorlunda att när det till sist klarnar för oss att Guds vishet är av ett helt annat slag, och att vi på ett sätt måste bli som barn och omskola oss från början i ett annat sätt att tänka och se på tillvaron, då liksom klarnar det. Att vi behöver få lära oss att tänka Guds tankar och inte bara människor. Och att det inte bara är så att Guds tankar är lite större än våra, men egentligen ungefär av samma slag. Det är ingen amerikansk slogan av typ think big, utan det är tänk annorlunda. Tänk i kärlekens termer istället för i effektivitetens termer. Tänk i barmhärtighet istället för i duktighet. Tänk i gemenskap istället för att bara tänka i funktion. Dina tankar är inte Guds tankar utan människors. Jesus blir väldigt kraftfull när han säger det här. Håll dig på din plats, Satan, säger. Personligen tror jag att Jesus verkligen kände sig frestad av det Petrus sa. Han var ju inte bara sann Gud utan också sann människa. Och redan tidigare hade han ju sagt detta, att jag måste genomgå ett dop, och hur ängslas jag inte förrän det har skett. Och vi får förstå när vi läser evangelien om Jesus, när han vandrar och gjorde väl emot alla, att han hela tiden bär den ångesten i sitt hjärta. Han vet hur det kommer att gå. Han vet vad som är hans uppgift. Han har bestämt sig, och ändå finns beslutsångesten där, om vi får säga det så. Och när nu Petrus exploderar i fromhet, mänsklig fromhet, så går inte det, så att säga, Jesu hjärta förbi. Han blir berörd av det. Han måste värja sig mot det. Också han blev frestad i allt, liksom vi, dock utan synd. Denna söndags texter talar ju mycket just om frestelser. Och om just detta också, att Jesus blev frestad på samma sätt som vi. Med den skillnaden att han inte föll som vi. Paulus beskriver Jesus som den andra Adam. Den första Adam föll. Men Jesus ställs inför samma frestelser. När Jesus är ute i öknen och frestas av djävulen, så är det samma frestelser som Adam genomgår i lustgården. Och det är kanske en symbolik så god som någon, att Adam blir frestad i lustgården och Jesus i öknen, som en bild av hur han frestas i en skapelse som redan fallit, medan den första Adam frestas i en skapelse som ännu är intakt. Det står i Uppenbarelseboken berättat om hur man öppnar en bokrulle i himlen. Det hålls fram en bokrulle med 7 sigill. Och så ställs frågan, vem är värdig att öppna den här boken? Ja, det befinns att det är egentligen ingen i himlen som är det. Här finns många änglar och här finns många keruber och serafer. Men de är inte värdiga att öppna den. Och man tycker det, ja men de har ju inget ont gjort. Nej, det är sant. Men jag tror det är så här, de har heller aldrig haft tillfälle. De har inte varit frestade som vi. Men så finns där en. Han har varit frestad som vi, men klarat provet. Han är värdig att öppna bokrullen. Han är värdig att döma. Ingen kan komma och säga det att, ja ja, du dömer mig för att jag föll för den och den frestelsen. Men du har ju ingen aning om vad frestelser är. Du har suttit i din himmel sedan första början och haft det bra. Gud kan inte frestas av någon. Du förstod aldrig hur jag hade det. Jo, det vet jag. Jag har varit frestad i allt, precis på samma sätt som du. Men genom att jag inte föll, och genom att jag ändå tog all syndens konsekvens på mig, så har jag möjlighet att lösa och döma. Ingen kan säga att han som befriar och han som dömer, att han inte skulle vara kompetent, att han inte skulle vara berättigad att göra det. Dina tankar är inte Guds tankar utan människors tankar. Och det här är ju mycket en nyckel till allt vad frestelser heter. Varje frestelse börjar ju i tankelivet. Det börjar som ett förslag som kommer flyga genom huvudet på en. Och ibland så går ju det förslaget in genom ena örat och ut genom det andra, och det kan man ju vara glad för. Men så finns det de förslag som landar och som bygger bo och som börjar forma våra liv. Låt oss tänka lite grann på det här med, ska vi kalla det, frestelsens psykologi. Det kan väl vara ett uttryck så intressant som något. Vi faller dagligen för frestelser. Och ändå, om man frågar folk hur går det till när man faller för en frestelse, så skakar de flesta på huvudet och säger, det vet jag inte riktigt. Och det är ju gåtfullt. Någonting som vi har så rik erfarenhet av, det vet vi inte hur det går till. Det måste ju vara intressant. Frestelsens psykologi är säkert ett viktigt ämne. Låt oss då börja med att göra en allmän iakttagelse om vad synd är. Synd är något som lönar sig på kort sikt och som straffar sig på lång sikt. Synden har alltid en vinst. Och den har alltid en förbannelse. Om inte vinsten fanns där, så skulle ingen falla för en frestelse. Om inte förbannelsen fanns där, så skulle vi inte kalla det för synd. synden har en vinst. Och det är ofta en vinst som så att säga tillfaller mig själv på kort sikt. Och sen har den en förbannelse. Den kan ibland tillfalla andra istället för mig. Det är ju tillvarons kusliga dimension. Den enes vårdslösa omkörning blir den andres begravning. Det är inte säkert jag dör själv. Men någon får alltid bära ett lidande. Någon får alltid bära en konsekvens. Det kan vara jag själv, och i så fall på längre sikt. Men det kan också vara andra, och då ofta på ganska kort sikt. Men frestelsen ligger i detta, att jag på något sätt tror mig själv kunna göra en vinst. På andras bekostnad, eller på bekostnad av min egen framtid. I förhoppning om att det ska nog ordna sig när den dagen är inne. Eftersom frestelsen och den handling frestelsen leder till, alltså synden, eftersom det alltid blir så att det leder till något destruktivt, så kan vi säga att synden börjar alltid med ett svek. Det börjar alltid med att jag måste bestämma mig för att svika den eller de människor som kommer att få betala kalaset. Man skärmar av sig i sitt inre på något sätt. Vi kan ju ta det enkla klassiska exemplet, en man som är på väg att svika sin hustru. Hon får aldrig veta det, tänker han. Och det är ju lögn. Det kan ju hända att hon aldrig får veta det. Men han förstör ju likväl sitt äktenskap. Hur ska han kunna respektera sin hustru när han väl har svikit henne? Hur ska hon kunna bli utan en konsekvens av det han gör? Men på något sätt så drar man en ridå någonstans igenom sitt själsliv. Och det ska nog ordna sig. Det här kommer att gå bra. Det får hon aldrig veta. Det blir ingen konsekvens av detta. Sen är det fritt fram. Synden börjar med ett svek. Synden börjar alltså med att man i tanken bryter en relation. Man bestämmer sig för att svika en medmänniska eller många. Och det kan ju hända att så att säga startsträckan för ens synd är lång. Man länge går och verkar på sin lilla frestelse och tuggar och mal. Och som regel brukar det ju då bli en väldigt massiv järnridå genom själslivet. Så att den eller de som får lida för ens egen överträdelse är då människor som man i sitt innersta har distanserat sig ifrån. Och även om det man sedan gör aldrig kommer till den personens kännedom, så finns ju järnridån där. Man har ju alltså redan i sitt innersta ställt den människan utanför kärlekens sammanhang. Och därmed är synden redan i sig destruktiv, vare sig den blir känd eller inte blir känd. När man sedan går från tanke till handling, så gör man ju alltså, så att säga, man fullbordar sveket, kan vi säga. Och därför kan vi också uttrycka det så här, att skuld, det är en skada på en relation. Går vi till modern filosofi så finns det väldigt många som säger det att ja, skuld, det finns inte. Det finns bara skuldkänslor. Och begreppet synd, det är urmodigt. Det är moget att avskaffas. Det är det visst inte. Varje gång man bryter en relation så uppkommer en skada på den relationen. Och det är hur tydligt som helst. Det kan ingen filosof trolla bort i världen. Utan vi märker när relationerna på detta sättet steg för steg äts upp, steg för steg skadas och mals sönder, att förtroendet och respekten mellan de människor eller grupper av människor som det handlar om löses upp, och samhörigheten ersätts av någon form av fiendskap, vare sig det är misstänksamhet eller hat, vare sig det är bitterhet eller depression. Vi kan inte svika våra relationer utan att det får en konsekvens. Som man sår får man också skörd. Om vi ska fortsätta att bekanta oss med frestelsens psykologi, så kan vi alltså säga så här, att all synd bygger på att man ljuger för sig själv. Det är vad man gör när man skärmar av sig i sitt innersta från den människa som får bära lidandet. Och det kan ju hända att det är man själv som får bära lidandet till sist. Och då har man ju ljugit för sig själv i dubbel mening. Men all synd bygger på att vi har förmågan att ljuga för oss själva. Kunde vi inte ljuga för oss själva så vore synden omöjlig. Det är ju intressant. Har du tänkt på det? Det är därför det talas så vackert om sanningen i Bibeln. Inte bara detta om att kunna sanningen på sina fem fingrar. Var som en stor databas där man kan trycka på några knappar och plupp så kommer ut en sanning. Olika påståenden väl testade och genomprövade och bekräftade alfabetiskt och kronologiskt. Nej, att vara äkta, att vara sannfärdig inför Gud och människor, och framför allt inför sig själv. Gode Gud, gör mig sannfärdig inför mig själv. Det är en bön som till sin konsekvens stärker dig i kampen mot frestelser. Det låter väl intressant. Ju sannfärdigare vi blir emot oss själva, desto mer växer vår förmåga att tacka nej till frestelser. Det där märker man när man möter människor som gjort det till en livsstil att falla för frestelser. Och då tänker jag framför allt på människor som missbrukar droger till exempel. De blir alltid experter på att ljuga för sig själva. Och det är inte så hemskt svårt att så att säga avgifta en alkoholist och torrlägga honom så att säga. Men det svåra, en av de svåra sakerna, det är att göra honom sannfärdig inför sig själv. För han har så goda skäl för allting. Och han har så en väldig förmåga att vrida och vända på alla perspektiv så att de ska passa honom. Idag skiner solen, det måste vi fira med en sup.
Idag regnar det, då måste vi trösta oss med en sup.
Verkligheten blir som guttaperka, den går att forma om till vad som helst. Därför att det finns ingen sanningens stadga längre. Och att liksom be att man ska få bli född på nytt av sanningens ande. Sanningen ska göra er fria. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Att sanningen ska få göra sitt verk. Var och en som är av sanningen, han hör min röst. Eftersom all synd innehåller en dimension av svek, där vi alltså för en kortsiktig vinst sviker någon annan eller varandra, så kan vi också dra den slutsatsen att om man släpper synden lös i ett folk, så kommer vi att få skörda ensamhet. En del av oss minns det så kallat glada 60-talet, då många ställde sig upp och förklarade att moral, det är för gamla tanter, det är gamla fördomar. Det är ungefär som slipstvånget på krogarna förr i världen. Man fick inte komma in och äta om man inte hade slips. Fullständigt godtyckligt, bara gamla löjliga idéer och traditioner. Låt oss slänga allt över bord och vara fria och ha roligt istället. Ja. Man släppte synden fri. Nu 30 år senare så vet vi resultatet. Vi har ensamhetsproblem i vårt folk som är fruktansvärda. Och med det menar jag inte att säga att vi ska peka ut den som är ensam och säga att du är en värre syndare än alla vi andra. Utan det här får en kollektiv konsekvens. Den ene sviker och den andra blir besviken och därmed ensam. Så ofta är det ju inte de som svek mest som blir ensamma, utan den enes njutning är den andres lidande. Men synden bygger på att man klipper sönder relationer. Och när vi har sysslat med det tillräckligt länge och i tillräckligt stor omfattning, så är relationerna slut. Och då har vi ensamhetsproblem. Det här är inget märkvärdigt. Å andra sidan kan vi vända på det och säga att Jesus, som stod emot alla frestelser, fastän han var frestad i allt liksom vi, han blir alltså den som kan skapa en gemenskap som omfattar alla. Ty om synden förstör relationerna, så måste ju rättfärdigheten, den prövade, den i alla sorters frestelser prövade rättfärdigheten, vara det enda som kan återställa relationerna. Det enda som kan lösa oss från främlingskapet, ensamheten, övergivenhet. Han som var föraktad och övergiven av människor, han är den enda som kan lösa oss från allt det som har hänt när vi har föraktat varandra och övergivit varandra. Vi läste i den gammaltestamentliga läsningen om Kain. Kain och Abel bar fram varsin offergåva till Gud. Och Gud såg till Abels offer, men han såg inte till Kains offer. Och varför han gjorde så, det vet vi inte. Det bara står så. Och vi känner ju alla till det.
Två stycken lider av samma sjukdom och går fram i samma förbönsgudstjänst och får förbön av samma pastor. Den ene blir helad och den andra blir det inte. Sånt händer ju. Det betyder ju inte att den som inte blir helad idag inte kan bli helad imorgon. Men vi känner igen situationen. Men Kain, hans blick blir mörk. Han drabbas av det här, den här livsfarliga sjukdomen. Den enda sjukdom som är livsfarlig för omgivningen, nämligen avundsjuka. Alla andra sjukdom dör man i själv. Men när du drabbas av avundsjuka så dör omgivningen. Den är farlig den. Avund och självömkan har förunderliga egenskaper. De legitimerar all synd. Har du tänkt på det? Ja, jag vet att det här är fel, men det är så synd om mig. Så jag gör det ändå. Det är ju så vi fungerar. Och det där sveket som man alltså gör i sin tanke, det underlättas väldigt mycket om man kan tycka lite synd om sig själv. Det är farligt med självömkan. Så om vi ska be Gud att han beskyddar oss, hjälper oss att stå raka i frestelser, så hade vi alltså den bönen: Herre, hjälp mig att aldrig ljuga för mig själv. Bön nummer 2 låter så här: Herre, lös mig från självömkan och avund. Om nu lögnen är syndens förutsättning, och djävulen kallas för lögnens fader, då är det ju så här att löst ifrån syndens konsekvens, det blir man genom att tala sanning inför Gud. Det är den enkla bakgrunden till att Gud väntar med att göra något tills vi har bekänt vår synd. Den dag jag bekänner min synd, talar sanning om den inför Gud och säger det: Gud, jag skärmade av mig från min nästa. Jag svek honom först i min tanke och sen i min handling. Emot dig alena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. Då, så länge jag teg, försmäktade mina ben vid min ständiga klaga. Så länge jag teg. Men jag öppnade min mun, och då omgav du mig med frälsningens jubel. Herren väntar på att sanningen ska få komma på våra läppar. Och ibland kan vi ha trasslat till vårt liv så att vi själv inte kan hitta den sanning som behöver få sägas för att, så att säga, läkedomen ska tillflyta. Det är mycket det man sysslar med i själavård och bikt. Att hjälpa en människa att se sin situation så att hon kan säga den sanning inför Gud som öppnar nådens flöde. Gud kan inte frestas, läste vi i Jakobs brev i det första kapitlet. Och han frestar ingen, skriver Jakob. Och då undrar ju naturligtvis vän av ordning och teologisk klarhet: varför ber vi då, inled oss icke i frestelse? Varför står det så? Ja, det är en bra fråga som politikerna säger när de inte har något bra svar. En liten bit av svaret tror jag dock att vi ska kunna hitta idag. Därför att varje gång som Gud ger oss av sin godhet, så frestas vi. Om Gud aldrig gav oss någonting, så skulle vi inte kunna frestas. Men varje gång Gud ger oss av sin godhet, så kan vi gripas av tanken: detta vill jag behålla för mig själv. Eller varje gång vi ser att Gud gör väl mot någon annan, så kan vi tänka som Kain: det där vill jag ta för mig. Får jag det inte idag, så tar jag det istället. Alltså bygger egentligen varje frestelse på att Gud först har gjort väl emot någon. Och det kan du tänka dig i din egen situation. Vi antar att vi, så att säga, kan utföra något litet ingrepp i hjärnan på dig, eller i hjärtat, eller vad vi ska göra det. En liten snabb kirurgisk operation, och vips är du perfekt rättfärdig. Kommer du ju mycket snart att göra en smärtsam erfarenhet, nämligen att folk kommer ifrån alla väderstreck för att utnyttja dig. Och det var en dum idiot, säger de. Han håller på att ge ut han. Här gäller att hålla sig framme. Vi får se vad vi kan plocka åt oss. Alltid ska det väl bli något. Och därmed har du alltså genom dina goda gärningar inlett människor i din omgivning i frestelse. Så knepig är tillvaron. Precis så knepig. Att stå emot frestelserna i livet, det handlar ju egentligen om att med Guds hjälp förvalta det förtroende som det är att vara människa. Det heter om Jesus så här, innan han låter sig födas till människa, att han räknade inte jämlikheten med Gud som sin egendom, utan avstod från allt. Han räknade ingenting som sin egendom, utan han kunde avstå från allt, lämna allt. Därför heter det ju också: när Gud säger till Abraham att han ska offra Isak, att han prövar Abraham. Och det är samma ord i grundtexten. Han prövar eller frestar. Ibland hör man människor som säger så här att: ja, jag fick en ny Rolls Royce av Herren häromdagen. Gud unnar. Ja, det gör han. Gud unnar. Men du kan ju lika gärna vända på det och säga att Gud frestar dig med den här Rolls Roycen. För det är ju frågan om du älskar det skapade eller om du älskar skaparen i fortsättningen. Om du, när du fått den här fina gåvan, älskar givaren eller om du älskar gåvan. Och detta, att godheten och frestelsen är så intvinnade i varandra, det säger ju ingenting om Gud. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Hos honom finns ingen växling mellan ljus och mörker. Men hos oss gör det ju det. Och därför är det så, varje gång Gud bevisar oss godhet, så utsätter han oss faktiskt också för en frestelse. Det heter om Israel att, ja, under ökenvandringen, då var det svårt men det gick. Inte alla kom fram, men folket kom dock fram som folk. Men så ska man gå in i löfteslandet som flyter av mjölk och honung. Och då, säger Mose profetiskt till folket, då kommer folket att fetma till. Du blir fet och tjock och stinn, och du glömmer mig. Unnade Gud löfteslandet? Ja, det gjorde han. Var löfteslandet en frestelse? Ja, det var det. Att kunna säga som Jobb, Herren gav och Herren tog, lovat vara Herrens namn. Det är ju egentligen att vara fri från frestelse. Att kunna ta emot allt utan att gripas av behovet att behålla något. Vilket stort förtroende har Gud inte visat oss i detta att vi är människor. Du vet, djuren, de har aldrig ihjäl varann så som vi. Det är visserligen sant att lejon äter upp zebror och vargar äter upp harar. Men lejon äter aldrig upp lejon. Och vargar äter inte upp vargar. Det är bara människor som slår ihjäl människor. Råttor lär göra detsamma. Vi står på råttornas nivå. Man kan tycka det är ju gåtfullt. Människan är ju Guds avbild. Det kan ju människan inte vara någon bär sig åt sådär. Jo visst. Du förstår, Gud har lagt in instinkter i djurens innersta. De har en inbyggd spärr. En varg kan sätta tänderna i den andra vargen och se väldigt hotfull och morsk och ilsk och sådär. Men de biter inte ihjäl varann. Min katt där hemma blir lite våldsam fram på kvällarna och hoppar på en och biter och sådär lite grann i mig. Men han biter aldrig hål. Han biter precis att det gör så ont som man tycker att nej, nu måste du släppa. Men hål går det inte. Det är bara om jag rycker undan näven, då går det hål. Han har en inbyggd spärr. Men det har inte människan. Ty om vi hade den inbyggda spärren så kunde vi inte älska på Guds vis. Kärleken är ju en frivillig handling. En frivillig attityd. Hade jag inte möjligheten att svika min nästa, så hade jag heller inte möjligheten att på Guds vis älska min nästa. Detta är ju frestelsens baksida, så att säga. Eller framsida, vilket vi vill. Och det ska komma en dag då vi har passerat dödsskuggans dal. Den där frestelser och svek och besvikelse och skada och ensamhet är borta. Den dagen ska komma. Då vi har lärt oss någonting av vår jordvandring, att det livet kan se ut och löna sig, men lönar sig aldrig. Men det finns ett annat sätt att leva. Ett där man inte skärmar av sig från varandra, utan där man öppnar sig för varandra. Det brukar heta så här, att kärleken sitter i hjärtat. Och det tror jag är sant, ty det här handlar verkligen om liv och död. Och än så länge är hjärtat oumbärligt för att vi ska leva vidare. Då får vi se vad teknikerna hittar på. Men det näst viktigaste organet för kärleken, det är öronen. Att vara villig att lyssna till
till min nästa. Att vara villig att ta in hans budskap så att avskärmningen och sveket blir omöjliga. Det är ett stycke praktisk rättfärdighet. Och låt oss be att Gud inte bara öppnar våra ögon och våra hjärtan, utan också våra öron. Låt oss be. Så vill vi tacka dig, Jesus Kristus, för att du är en Gud och Herre som vet vad frestelse vi säger. Och att vi just därför frimodigt kan gå fram till nådens tron för att få all nåd och all barmhärtighet i den tid då vi behöver hjälp. Och hjälp behöver vi dagligen, Herre, och stundligen. Utan dig kan vi ingenting göra. Därför så ber vi att du sänder ditt ljus och din sanning in i oss. Att vi allt mer får börja att lära oss förstå vad våra handlingar betyder för vår omvärld och för vår nästa. Vi kan inte ta in hela världens nöd, Herre. Det kan bara du göra. Men att vi får ta vara på de människor som du har gett oss som en gåva. Lyssna till dem. Försöka känna in hur livet ter sig för dem. Och göra det så levande och så starkt att det blir omöjligt för oss att svika dem, varken i tanke eller handling. Hjälp oss också, Herre, att ta in dig på samma sätt, så att vi inte sviker dig i tanke och handling. Rena oss ifrån avunden och självömkan, Herre. Hjälp oss att inte tiga med det som behöver få talas ut inför dig. Hjälp oss att vara sannfärdiga inför dig, du som ändå vet allt. Vi behöver verkligen be dig, Gud, att du stärker oss i förmågan att ta emot godhet ifrån dig utan att frestas av den godheten till att missbruka den, till att vända dig ryggen. Herre, låt i glädje och sorg, ljus och dunkel, vårt liv alltid hänga ihop med dig. Vi prisar och tackar dig, Gud. Amen.